Det var så. Välkomna till det här seminariet om gudsbilden i Gamla testamentet. Och vi ska ta tag i svåra och mångfacetterade frågeställningar. Inte så enkelt, men väldigt viktigt att försöka tänka igenom de här frågorna. Låt oss be innan vi sätter igång. Ja, tack för förmånen vi har att få vara tillsammans. Tack för allt gott som du ger oss. Tack för friheten vi har i vårt land att få mötas och få lovsjunga dig och läsa ditt ord och samtala tillsammans som syskon i dig. Vi ber dig att du ska vara med oss nu när vi ska tala om ditt ord. Hjälp oss att förstå mer av vem du är och hur vi ska läsa ditt ord och kunna ta det till oss. Så jag ber att du ska vägleda oss genom din ande. Att du ska uppmuntra oss att sätta vår tro till dig och till att följa dig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Den här frågan om gudsbilden i Bibeln och framförallt gudsbilden i Gamla testamentet, det är en fråga som alla kristna genom historien faktiskt har diskuterat, därför att en bibelläsare stöter ju förr eller senare, och det är i verkligheten förr, ganska snabbt på ställen där man undrar, vad är all sin dag säger detta om Gud? Hur ska jag tänka om det som verkar vara Guds befallning, det som verkar vara Guds involvering? Hur förhåller sig detta till Jesus och Nya testamentet och det som Jesus talar om där? Det har fått extra uppmärksamhet de senaste kanske två decennierna. Dels genom att vi fick Bibel 2000, då blev det väldigt mycket diskussion om gudsbilden när det kom en ny svensk statlig bibelöversättning. Så då diskuterades i 1999 när den kom ut första advent, och diskuterades Bibel 2000 och gudsbilden, diskuterades på ledarplats i Sverige. Och sen är det genom den här mannen Richard Dawkins och de nya ateisterna som har gjort det till ett av sina favoritargument mot religion, mot kristen tro och mot gudstro överhuvudtaget, att bilden av Gud i Gamla testamentet är en förfärlig bild. Och det här är ett berömt citat där Richard Dawkins har valt att stapla alla hemska ord han kan i det engelska språket. Stapla dem efter varandra och applicera dem samtliga på Gud. I svensk översättning så säger han så här om Gud, att Gud är som en småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska. En hämndlysten, blodtörstig, etnisk rensare. Kvinnohatare, homofob, rasist, barnamördare, folkmördare, sonmördare, en sjukdomsspridande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk översittare som nyckfullt och illasinnat slår åt höger och vänster. Det är nog det värsta som någonsin har sagt om Gud, tror jag. Just genom att det är en sån utförlig beskrivning med så många negativt värdeladdade ord. Så det är klart att det känns ju inte så roligt. Man ska säga, nej, men jag tror på Gud, jag vill lyda Gud, jag vill förtrösta på Gud. Jag kallar det att älska Gud, att lyda Gud. Och så kastas en sån beskrivning in av vem Gud är. Men Richard Dawkins är förstås ohyggligt ensidig i sin beskrivning. Om man läser vad det judiska folket själv i Gamla testamentet säger om sin Gud. Och här läser jag från femte Mosebok. Så det är ganska tidigt i Israels historia. Där det är en lovsång till Gud. Herrens ära vill jag förkunna. Prisa vår Guds storhet. Han är vår klippa. Hans verk är utan brist. Hans vägar är alltid de rätta. Han är en trofast Gud. Fri från allt ont. Han är rättfärdig och rättvis. Det kändes bättre. Det är så man vill att det ska vara. Och det finns ju massor med texter förstås som lovsjunger Gud och beskriver Gud på detta sätt. Som full av nåd och barmhärtighet, som rättfärdig och rättvis och som fri ifrån allt ont. Men det är klart, Richard Dawkins har inte hittat på sin beskrivning. Han har hittat på alla de här orden, det är hans formulering. Men det är klart att han skulle kunna lyfta fram texter som han menar ger belägg för den sortens beskrivning av Gud. Så då hamnar man ju i en situation där man får intryck av att det här är väldigt kluvet. Underbara goda texter om vem Gud är. Härliga beskrivningar som man gärna instämmer i och kan be med i och känna glädje över. Tänk att vi får tillbe en sån Gud. Och sen andra texter som väcker frågetecken och skapar problem för oss. Här måste man, om man ska ta tag i den här frågan, tänka rätt. Det måste vara så här som det står i Första Mosebok kapitel 18. Skall inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt? Alltså, så här. Tanken på en ond Gud är utesluten från början. Det är principiellt omöjligt. Om Gud finns är han en god Gud. Det ligger i själva gudsbegreppet. Gud är det högsta väsendet, det mest fullkomliga väsendet. Tanken att Gud skulle kunna vara orättvis eller ond är en ologisk tanke. Om Gud finns är han en god Gud. Någon annan sorts Gud kan inte finnas. Precis som frågan här. Skall inte den som är hela jordens domare, alltså en Gud som ska ställa alla till svars. Det ligger i Guds väsen att han gör det som är rätt, inte det som är orättvist. Annars kan han inte ha funktionen av att vara allas domare om man själv är korrupt, så att säga. Och man kan så att säga inte vara Gud om man inte är god. För då är man inte Gud. Det ligger i Guds begreppet. Konsekvensen av detta blir så här. Antingen är det så att Richard Dawkins har läst Bibeln fel. Och att det faktiskt finns en moraliskt riktig motivering till Guds handlingar. Det är det ena alternativet. Och det är det klassiskt kristna alternativet. Det finns en moraliskt giltig motivering bakom Guds handlande. Och det andra alternativet, det är förstås att säga Gud är god, men det finns texter i Gamla testamentet som beskriver en Gud som inte är god och som vi därför egentligen borde rensa ut ur Gamla testamentet. Vi kan inte ta dem på allvar. Vi måste börja sortera mellan sånt som vi kan ta på allvar och sånt som vi inte kan ta på allvar. Alltså då får man följa den linje som den förra ärkebiskopen i Svenska kyrkan, K.G. Hammar, han blev berömd för att säga så här att många delar av Gamla testamentet tillhör historiens skräpkammare. Alltså det är ett sopförråd, vi behöver plocka bort de där sakerna. Okej, här är de två alternativen. Det är inget alternativ att Gud är ond. Det alternativet kan vi skippa direkt. Det kan han inte vara. Så antingen finns det en moraliskt giltig motivering bakom Guds handlingar, eller är det så att det finns texter i Gamla testamentet som vi helt enkelt inte kan ta på allvar. Och då ska jag försöka argumentera för alternativ 1. Att Richard Dawkins och många andra, och för övrigt vi själva kanske, ofta läser Gamla testamentet på ett felaktigt sätt så att vi inte ser den moraliska motiveringen bakom Guds handlande. Så den här frågeställningen om texter i Gamla testamentet, det är inte en frågeställning om Guds existens, att man kan säga, titta här så konstig Gud agerar i Gamla testamentet, därför finns han inte, som Richard Dawkins tenderar att göra. Det här är en fråga om bibelsyn. Vad har vi för sorts inställning till de här texterna? Det är det handlar om. Jag tror att man kan tänka om Gamla testamentet som Petrus tänker om Paulus brev. Vi har ju en lite underhållande kommentar från aposteln Petrus där han refererar till sin apostlakollega Paulus. Och det står så här. Där i Paulus brev, där finns somligt som är svårt att förstå. Amen. Så det tyckte Petrus, det tycker väl de flesta läsare. Du kan komma till ställe hos Paulus om du undrar. Vad syftar han nu på? Att låta döpa sig för de döda, för att ta ett exempel som ingen av oss vet vad det syftar på. Och så fortsätter Petrus. Han kan ju syfta på helt andra saker, men detta liksom vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor till sitt eget fördärv. Jag tror man kan tänka på samma sätt när det gäller Gamla testamentet. Det finns somligt som är svårt att förstå, det ska man erkänna. Men det finns också mycket många som då använder det som är svårt att förstå till att förvränga det och vrida till det på ett sätt som inte är riktigt hederligt. Och Richard Dawkins tycker jag är en av dem. Jag tror att jag börjar ganska direkt med några konkreta exempel så vi kommer igång och jobbar med några texter. Jag har skrivit ett ganska utförligt kapitel i den här boken Gud och hans kritiker, så om ni vill läsa mer om den här frågan och få kanske en del principiella perspektiv som jag inte hinner gå igenom det här seminariet, så är det den här boken ni ska köpa. Jag har ett ganska utförligt kapitel där som heter Är Gud en terrorist eller något liknande. Men där hittar ni mycket, mycket mer material. Jag hittar inte mitt eget kapitel här. Är Gud ett ondskefullt monster? Så heter det. Just det. Men låt oss titta på några konkreta texter. Min tes här är att Gud är inte ondskefull eller orättvis eller godtycklig, utan att det finns en moralisk motivering bakom Guds handlande. Och då kan man ta ett konkret exempel här som ju stör många bibelläsare. Och helt naturligt, det stör mig också när jag ser det. Det står så här i Andra Mosebok kapitel 9, vers 12. Herren gjorde farao hård och obeveklig. Han lyssnade inte till Mose och Aron. Ja, men vad är detta för en gud? Han går in och så vrider han till faraos hjärta så det blir hårt och ohörsamt. Och sen straffar han farao för att hans hjärta är hårt och ohörsamt. Där har ni Richard Dawkins bild liksom av en nyckfull och ondskefull gud. Han gör så att farao blir hård, sen straffar han farao för att han är hård. Mm. När man stöter på sådana här ställen så behöver man ta ett djupt andetag och så tänka, ja men det här verkar inte typiskt Jesu Kristi Gud och Fader. Kan det vara någonting jag har missat? Och då är det ofta det, någonting som jag som läsare har missat. Och då måste man sätta in den här versen i sitt sammanhang för att se vad handlar det här om. Och då upptäcker man följande. Det här är en del av uttogsberättelsen, alltså Israels folk har blivit förslavat i Egypten. Gud uppenbarar sig för Mose, lovar att han ska befria folket. Det är en lång berättelse, Andra Mosebok kapitel 3 till kapitel 14, och de står på andra stranden, andra sidan Röda havet, och lovsjunger Gud för befrielsen. Så det är alla de här kapitlen. Det är en lång berättelse om uttåget. Kapitel 3 börjar med Herren säger, jag har sett hur mitt folk plågas. Och så sänder han Mose. Och så slutar det med hur Moses syster tillsammans med folket sjunger om räddningen och tackar Herren. Däremellan, mellan kapitel 3 och kapitel 14, så har vi de 10 plågorna. Nilens vatten blir blod, invasion av grodor, invasion av myggor, invasion av flygsvärmar, boskapen dör i pest, varbölder, hagelstorm, gräshoppor, mörker och till slut dödsängen. Så det är en mängd naturkatastrofer. Det finns egentligen ingenting övernaturligt i de händelserna utan den sista med dödsängen. Utan det är faktiskt vanliga naturfenomen. Det är så att säga märkliga är tajmingen. Exakt när de sker. Annars är det här ganska så att säga, välkända naturfenomen med ohyra av olika slag och så. Var är det de här orden kommer in? Herren gjorde faraos hård och obeveklig. Det kommer in där mellan plåga 6 och 7. Det är alltså långt in i skeendet. Okej? Okay? Då vet vi var det befinns någonstans i händelserna. Det är mer än hälften av plågorna har varit. Okej, okay, då får man läsa vidare. Får man göra lite statistik. Det här ordet förhärda återkommer igen och igen och igen och igen i texten. Det finns 20 gånger i hela den här berättelsen. Och då upptäcker man något intressant. 10 gånger så sägs det att farao förhärdade sig mot Gud. I kapitel 7, vers 13, 14 och 22, kapitel 8, vers 15, 19 och 32, kapitel 9, vers 7, 34, 35 och i kapitel 13, vers 15. Så sägs det 8 gånger att Gud förhärdade farao med start i kapitel 9, vers 12. Och sen i kapitel 10 och kapitel 11 och kapitel 14. Och sen så finns det 2 gånger som en form av profetia Gud talar om för Mose och Aaron. Farao kommer att bli förhärdad. Men nu uppstår ju något intressant. När det står att Gud förhärdade farao, det är kapitel 9, vers 12. Då har ju farao redan förhärdat sig själv. Sju gånger om jag räknar rätt. Ja, men det här gör ju faktiskt skillnad. Förändring sker efter den 6:e plågan när farao redan 7 gånger har sagt, eller det står att farao gjorde sitt hjärta hårt. Alltså är ju den sammanlagda berättelsen så här. Gud sänder Mose till farao och säger, Israels Gud säger, låt mitt folk gå. Och för att farao ska veta att Mose inte bara är där som en chanstagare eller någon som hittar på det här, så har ju Mose fått möjlighet att göra undertecken. Han kan legitimera att han är sänd av Israels Gud inför farao, så farao ser att det övernaturliga är med Mose. Så farao har anledning att släppa israeliterna. Men farao gör sitt hjärta hårt. Då kommer första plågan, som inte är så allvarlig så att säga, drabbar inte någon människa i någon direkt mening, som ett tecken på, kom igen farao, släpp folket. Farao gör sig hård. Och så ökar Gud trycket på farao för att ge honom en chans att släppa folket. Och farao kunde ha gått segrande ur den här situationen om han hade släppt Israels folk, välsignat Israels folk, så hade han ju mött välsignelse från Israels Gud. Gud har inte anseende till person. Gud vill välsigna judar såväl som hedningar, israeler såväl som egyptier. Men den som står Gud emot, långsiktigt uthållet medvetet, kommer ju att göra illa för sig själv oavsett om man är israelit eller egyptier. Läs Gamla testamentet, Israel står emot Herren och har ju ingen liksom frikort för att man är Guds folk. Så Gud tar inte hänsyn till person. Farao har förhärdat sig 7 gånger innan det första gången sägs att Gud förhärdar farao. Och det är ju ett annat sätt för Gud att säga okej, ske din vilja. Och så överlämnar Gud farao åt sig själv. Åt det val som farao har visat gång efter gång efter gång, att det är hans val. Och sen säger texten att Gud förhärdar farao. Det här liknar ju det som Paulus talar i Romarbrevet om, att Gud överlämnar en kultur åt sig själv. Gud överlämnade dem åt sina begär. Gud överlämnade dem åt sin egen inneboende ondska. Därför att man själva hade igen och igen gjort det valet. Farao kunde ha gjort som magikerna och delar av folket gjorde. När de ser det övernaturliga så säger de, detta är Guds finger. Alltså man förstår, det är Gud som är bakom detta. Men farao gör sig hård. Farao kunde ha gjort som en del av folket som faktiskt följde med israeliterna. Det var inte bara israeliter som gick ut ur Egypten. Också en del egyptier följde med folket. För man förstod att den levande guden var på folkets sida. Jag säger inte att detta löser alla våra frågor och problem. Men det sätter ju in texten i ett något annorlunda ljus. När man ser helheten. Och det här är mitt bästa bibelläsningstips. När du snubblar över någonting som bara verkar hemskt eller obegripligt, så kom ihåg det. Ofta om man zoomar ut och försöker sätta in texten i någon sorts sammanhang, så kan den bli meningsfull. Låt mig ta ett annat exempel. Andra Samuelsboken kapitel 6 har en Det är en märklig och väldigt konstig situation. Det är så här att arken, förbundsarken, alltså inte Noas ark utan förbundsarken som fanns i tabernaklet och senare i templet när det var byggt, men här är det tabernaklet. Där låg stentavlorna med de 10 buden, där låg Arons stav, Moses stav, det här som hade haft stor betydelse. Så det var ett tecken på förbundet mellan Israel, mellan Gud och Israel. Nu hade filisterna, och det finns en bakgrundshistoria här, de hade kommit över arken. Men det går inte bra för filisterna när de har lagt beslag på arken. Så att David får en möjlighet att ta tillbaka arken. Och då händer det helt förfärliga. Man åker iväg för att hämta arken, föra den tillbaka till huvudstaden. Man lägger upp arken på en vagn. Och under klang och jubel ska man föra symbolen för förbundet mellan Gud och Israel tillbaka till huvudstaden. Och när man transporterar arken så är vägen ojämn. Det var inte asfalt på den tiden. Så vagnen hoppar till på ett ställe. Arken håller på att fara av. En nära medarbetare till David som hette Usea, eller Ussa i den nya översättningen, blev förstås förskräckt att detta högheliga föremål ska falla i backen och kanske gå sönder. Så han tar i det med händerna, stoppar det med händerna så det blir kvar på vagnen. En till synes god gärning. Och han faller död ner. Gud straffar honom med döden för att han räddar arken. Jag är ledsen att jag behöver berätta om sådana svåra texter i Gamla testamentet om du inte har läst Andra Mosebok kapitel 6. Andra Samuelsboken kapitel 6. Så är det. När de kom till Nakons tröskplats räckte Ussa ut handen mot Guds ark och grep tag i den, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa och Gud slog honom där för hans försyndelse. Och han dog där vid Guds ark. David blev upprörd över att Herren hade brutit ner Ussa. Så står det. Så David blev också knäckt förstås. Och upprörd över Herrens handlande. Ja, vad ska man göra av detta? Ja, det är en jättekonstig text. Superkonstig. Och den stör ju ens moraliska medvetande verkligen djupt. Men då måste man tänka igen så här att det här liknar ju inte vad Gud brukar göra. Går det att förstå? Då måste man vidga liksom bilden lite. Ja, det går åtminstone på någon nivå att förstå vad det är som sker så här. Om man då läser tillbaka så kan man notera att i tidigare händelser då har det markerats att när David som var kung ska fatta beslut då har han frågat Herren. Det har markerats att David var en person som sökte Herrens vilja, sökte Herrens ansikte, ville följa honom. Nu markeras det tvärtom att när det gäller att hämta hem arken så frågar han inte Herren. Han läser inte i lagen utan han frågar sina militära ledare. David rådgjorde med överbefälen och underbefälen och med alla furstarna. Första krönikeboken kapitel 13 som är en parallelltext som berättar precis samma händelse. Det finns ju Samuelsböckerna och Konungaböckerna och sen första och andra krönikeboken. Det motsvarar de fyra evangelierna. Alltså att det är samma historia fast som berättas ur lite olika perspektiv. Och Israels historia får vi här i två versioner. Samuelsböckerna och Konungaböckerna är så att säga ett perspektiv och krönikeböckerna är ett annat. Nåväl, så det är som parallelltexter. Ja, det är det första man noterar här, okej. Okay? Så vet man inte hur mycket ska man göra av detta, men man noterar det i alla fall. Tidigare har han frågat Herren, nu frågar han sina militära ledare. För det andra så får man då ta reda på, finns det några föreskrifter om arken, hur den ska transporteras? Och då visar det sig att det finns jättetydliga instruktioner. Väldigt specifika instruktioner om hur Israels folk ska transportera arken. Den ska skylas, den får inte ligga öppet. Den ska skylas med tyg och den ska bäras på stänger. Så på sidan av arken fanns det ringar, metallringar. Och så satte man en stång genom på varje sida, en bärstång. Och så kunde man lägga upp den på axlarna och så kunde det gå ett antal personer på varje sida. Och så skulle man bära arken. Att detta var så noggrant reglerat, hur man skulle göra med arken, har ju med att göra att arken symboliserar Herrens närvaro. Den symboliserar Israels Gud. Och därför skulle den bäras, om man skulle flytta på den, så skulle den bäras så som man bar en kungastol. Alltså som antikens kungar kunde bäras omkring. Det här är egentligen inte konstigare än, kommer ni ihåg när president Obama var här i Stockholm? Det var ju inte så att man skickade ut någon liten tjänsteman från regeringskansliet i en folkabubbla och sa, nej, men du kan väl hämta Obama, han kommer till flygplatsen. Det var inte så att han tog flygbussen in till stan, eller hur? Kommer ni ihåg vad de gjorde? De stängde av hela E4-an, de stängde av alla påfarter, och så kom presidenten i speciella bilar som han hade med sig på flygplanet. Därför att han är ju inte vem som helst för oss. Ja, på ett plan är han ju en människa precis som alla andra. Å andra sidan var han ju vid den tidpunkten världens mäktigaste man. Och det är klart att det markeras på alla möjliga sätt. Om vi ska ta emot honom i ett officiellt statsbesök, så markeras också en sån sätt hur han transporteras. Eller hur? Och det hade varit att i den situationen förnedra honom. Om man hade liksom bett honom lösa en flygbussbiljett, eller hur? Okej, så det är lite sådana här tankar som ligger bakom. Detta är en symbol för Israels Gud. Då får du inte hantera den symbolen hur som helst. Den representerar någonting stort. Det är bakgrunden till varför det här är reglerat i lagen. Så vad gjorde nu David? Han satte arken på en vagn. Han bar den inte. Han transporterade symbolen för den levande guden som man transporterar gods. Eller ved. Eller slaktade djur. Vad var straffet enligt lagen själv om han inte transporterade arken på rätt sätt? Det står faktiskt att det var döden. Det finns ju enorma förmåner för Israels folk i förbundet, i Mose lag. Men det finns också väldigt allvarliga bestämmelser om man bryter förbundet. De där två sakerna hör ju förstås ihop. De enormt starka löftena och allvaret är att bryta med Gud. Så det är någon sorts parallellitet mellan de två sakerna. Ju större, mäktigare löften och gåvor så att säga, ju större allvar i att bryta förbundet. Och så här allvarligt var det kring detta. Men visste David om det? Ja, han visste det mycket väl. Han blev helt knäckt när detta sker. Man bara lämnar arken och vagnen och alltihopa bara går hem. David är knäckt på Gud. Men så småningom så inser han ju vad problemet är. Att problemet ligger inte på Guds sida. Utan en tid senare, och detta kan man läsa om i första krönikeboken kapitel 15, så väljer David att forsla hem arken. Vet ni vad han gör? Bär hem den förstås. Och det sägs uttalat att man tar hem den så som lagen föreskriver. David kände till detta. Han hade bara valt att ignorera Guds vilja och Guds bud. Nu kan man fortfarande tycka att det här, jag köper det inte, jag tar inte in det så att säga, jag accepterar det inte. Jag förstår den känslan. Men man kan åtminstone inte säga att Gud är fullständigt godtycklig. Det var föreskrivet i förbundet. Det var noggrant reglerat. Förbundet innebär fantastiska gåvor för folket. Och så väljer David här att bara ignorera det som Gud har sagt. Och då kommer påföljden precis som Gud hade sagt. Och det här står ju sen för alla tider, om man tar det här på allvar, som en markering av ignorera inte Gud. Förr eller senare så får det konsekvenser. Och nu för oss handlar det inte om hur man bär en ark, det handlar om andra saker. Men ignorera inte Gud, det här är på allvar. Hans fantastiska löften, men också allvaret. Det är det som blir poängen när vi läser en sån här text. Nu ska vi se, nej, det hoppar vi över. För att ta upp den knäppaste texten i Gamla testamentet. Det finns en del texter som kan göra anspråk på det epitetet, men här är nummer ett på min knäpplista så att säga. Det är bara två verser helt ad hoc, liksom bara pssst, i ganska fantastiskt textsammanhang så kommer det två verser. Som är helt åt skogen. Och som varje bibelläsare studsar till inför. Det är i andra kungaboken kapitel 2, vers 23 och 24 som handlar om profeten Elisa. Och låt oss då läsa texten så vi vet vad det är vi pratar om. Andra kungaboken kapitel 2, vers 23 och 24. Och ni kan ju vara säkra på att nyatister och andra som vill häckla Bibeln förstås letar upp den här sortens text. Från Jeriko gick Elisa, eller Elisha som han kallas i Bibel 2000. Från Jeriko gick Elisha upp till Betel. När han var på väg dit kom en hop små pojkar ut från staden och gjorde narr av honom. Ge dig iväg, flintskalle, ropade de. Ge dig iväg, flintskalle. Elisha vände sig om, såg på dem och förbannade dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor fram ur skogen och rev ihjäl 42 av barnen. Från Betel fortsatte Elisha till berget Karmel och återvände sen till Samaria. Som om ingenting hade hänt, får man lust att tillägga liksom. Okej, okay. Sen sägs det inte mer om det här. Helt konstig text. Alltså det verkar som, här kommer en profet och så kommer det en grupp dagisbarn och sjunger någon sorts ramsa och hånar honom för att han är flintskallig, mobbar honom för att han har tappat håret. Och då blir profeten helt purken och sur och lyckas nedkalla någon sorts förbannelse så det kommer ut björnar och dödar 42 stycken av barnen. Och sen går han visslande vidare liksom. Och det är klart att det är ju helt obegripligt. Det är det verkligen. Men frågan är om min återgivning här var riktig som jag nu gav när jag liksom gjorde en parafras av händelsen. Om man igen då liksom stannar upp och säger, nej men det här är ju en av de stora profeterna, profeten Elisa. Han som efterträdde Elia. Som precis hade fått tagit emot profetmanteln ifrån honom. Kan det finnas någonting annat här? Ja, då får man tvungen att börja läsa, kanske läsa kommentarer. Och då upptäcker man några saker. Det här att det sägs att det kom en hop små pojkar. Det är ju rätt betydelsefullt för bilden. På hebreiska står där två olika ord. Det ena ordet, det betyder pojkar, men är ett väldigt elastiskt ord som också kan betyda yngling och som också används om soldater. Så det är pojkar alltså från 5 år till 20-25 år. Det finns ingenting i det ordet som säger att det är barn. Och det översätts på andra ställen där kontexten visar att det är ynglingar eller unga män så översätts det inte med pojkar utan då översätts det med män eller att de är soldater eller så. Det andra ordet, det betyder vanligtvis små och det är det som har gjort att översättningen eftersom det står pojkar som kan betyda åldersmässigt ganska mycket och så står det små. Då säger jag, aha, det måste betyda små pojkar, barn liksom. Och det är den vanligaste betydelsen av det ordet, små. Men det kan också ha den värderande betydelsen ovärdig. Alltså små i en annan betydelse, alltså att det inte vara en stor i betydelsen positiv person. Utan så att säga, en liten lort, so to speak. Att man är ovärdig. Och här uppstår en intressant sak. Tänk om det här istället för att vara en dagisklass är ett gatugäng. Att det är 50-60 tonåringar, ganska hotfulla, som har ondskefulla motiv, som är ovärdiga. Att det är ovärdiga unga män. Det är faktiskt en möjlighet att det är det betyder. Hur många är de? Är de ganska många? 42 dör. Det betyder att de är mer än 42. Vi vet inte hur många. Men om det är 42 som dör, en del måste väl ha kommit undan de här björnarna. Så det kan ju vara 100 eller 200, eller hur? Det kan ju vara ett stort gäng. Och här finns en ensam man, Elisa. Men det är ju ingen anledning att allt det där skulle hända. Men det tecknar ändå en lite annan bild. Nu kommer det viktiga. Det låter ju som om de har någon sorts ramsa. Upp med dig, du flintskalle, eller bort med dig, du flintskalle. Varför säger de det? Händelsen som precis har skett innan i texten är att Gud har tagit upp Elia till himlen. Och det är en sån här märklig händelse att Elia inte dör utan tas direkt utan att dö in i himlen. Och i svenska översättningen så står det ge dig iväg, men det kan också betyda upp med dig. Och frågan här är om det de gör är att de hånar Elisa som nu har tagit över profetrollen från Elia. Och antingen förnekar detta att Elia skulle ha blivit upptagen och så att säga ifrågasätter det genom att säga ja, men ska inte du också flyga iväg? Eller ett annat sorts av avvisande av profeten. De vill inte ta emot Elisa som nästa i profet i raden i ledet av profeter. Så att de hånar Elisa eller förnekar Elisas roll. Det där ger ganska mycket mening om man studerar vad de här texterna säger om Betel. Och det markeras ju att det här gänget kommer ifrån Betel. Betel hade blivit en plats där avgudadyrkan hade bitit sig fast. Så i första kungaboken kan vi läsa om att man, och det här är då inte, ni kommer ihåg Aron och guldkalven, det här är långt senare. Så hade man i Betel igen byggt en guldkalv och tillbad guldkalven istället för Israels gud. Så det här var en plats som stod Gud emot. Och nu var det ett viktigt skede i Guds verk att det var ett skifte här mellan profeten Elia och Elisa. Och då skulle man kunna läsa den här texten som att detta är en attack på Guds verk. En mycket hotfull situation där ett stort gäng ifrån Betel hotar Elia. Och kanske, det vet vi inte, men kanske så att säga hotar honom till livet. Och det är det som är bakgrunden till den här händelsen. Som ju då blir en markering för hela befolkningen i Betel. Att inte stå Gud emot. Vända om från avgudadyrkan och dyrkan av guldkalven. Och istället lyssna till den nya profeten till Elisa. Det här är fortfarande inte min favorittext i Gamla testamentet. Jag tycker fortfarande det är en märklig text. Men den blir ju ganska annorlunda om man läser det i det här ljuset. Som att det är en konfrontation mellan Guds profet, eller snarare Guds profet som utmanas av de otrogna i Israel som dyrkar guldkalven. Och att det inte handlar om barn som skrattar åt en flintskallig. Utan det handlar om en andlig konfrontation där man motsäger profeten. Nu ska vi se här, bara så jag inte tappar bort tidsmässigt. Hur länge håller vi på här? Fram till 14 och 15. Just det, okej. Okay. Så det är en kvart kvar. Absolut, det får man alltid göra. Ja, det skulle det kunna vara. Flintskallighet förknippades emellanåt till exempel med spetälska. Och att det är då ett sätt att, och spetälska betraktade ju många som man hade ju felaktig uppfattning, men alltså man betraktade den som fick den sortens sjukdomar som förkastad av Gud. Och att man beskriver honom som flintskallig skulle kunna ligga med i den här bilden. Att man säger du är inte alls profet. Vi behöver inte alls ta dig på allvar. I verkligheten är du förkastad av Gud. Så att det var, vad ska man säga, inte bara någon sorts estetiskt omdöme. Eller du har tappat håret så att säga, neutralt. Utan det var mycket mer negativt värdeladdat. Så det är en del bibelkommentarer menar att det finns med i den här bilden. Att det är inte så att de skrattar åt ett lustigt utseende, utan det ligger mer i det. Mm. Ja, just det. De här texterna är ju skrivna på hebreiska, som ju förstås också då var talspråket länge tillbaka i Israel. Men när vi kommer fram till Jesu tid, så då hade språket utvecklats, kan man säga. Då talade man arameiska, men man läste ju fortfarande texterna på hebreiska. Och språken ligger väldigt nära varandra, men talspråket var arameiska. Men när de här texterna skrevs, då både talade man och skrev det som vi då kallar för hebreiska. Mm? Förlåt. Ja, hår förknippades med andlig kraft, ungefär som med Simpson. Mm. Alltså, så det tanken då är att det var något negativt, andligt negativt med flintskallighet. Så att den kommentaren stärker det här då, att den här gruppen ungdomar som jag kanske tänker att det är, det är inte det att de skrattar åt Elisa, utan det är en konfrontation på ett annat plan. Just det. Jag tror nästan vi gör så att vi bara fortsätter med frågor kring det här. Jag har alltså inte hunnit mycket längre än att säga att det här är en bibelsynsfråga, inte en fråga om Guds existens. Att jag tror att man kan utgå från, eller att vi bör i alla fall i första hand utgå från, att det finns en moralisk motivering också till de texter som i utgångsläget ser konstiga ut för oss. Och innan vi ger upp med texter, att vi faktiskt gör lite större jobb kring vad är det de egentligen säger. Så vi inte gör det här misstaget som Petrus påstår att folk gör med Paulus. Att man förvränger utifrån okunnighet en text. Men då tror jag jag släpper ordet fritt här, så om det finns frågor, kommentarer och tankar.
Yes, jag hade en fråga om Jeremia 42. I vers 10 står det så här: om ni stannar kvar här i landet ska jag bygga upp er, inte riva ner er. Jag ska plantera er, inte rycka upp er, till jag ångrar det onda jag utsatt er för. Och det är då Gud som säger det till Israels folk när de funderar på om de ska fly till Egypten istället för att stanna kvar. Eller ja, något sånt förstår jag som i alla fall. Och då undrar jag bara hur man ska tänka kring vad det onda skulle kunna vara, eller hur man ska kunna tänka kring det i allmänhet.
Alltså, frågan är vad det onda som Gud ångrar, inte att han ångrar sig, utan det, vad det onda är han ångrar sig från. Okej. Okay. Just det. Det finns några ställen i Gamla testamentet där det ser ut som om Gud skulle vara upphovet till det onda. Det står till exempel i Jesaja 45 så här: jag skapar ljuset och jag skapar mörkret, jag skapar lyckan, jag skapar olyckan, som om Gud var bådas upphov. Men här ångrar Gud det onda som han har tänkt. Det klassiska svaret på den frågan är att man måste skilja mellan syndens onda och straffets onda. Syndens onda, det är det som är det onda i sig självt, och Gud kan aldrig vara upphov till det. Gud är god och han är ljus, och i honom finns inget mörker. Gud är aldrig upphovet till syndens onda. Däremot så straffar Gud syndens onda. Sett ur vårt perspektiv gör det ju ont. Det är inte moraliskt ont, men det gör ont. Straffets onda. Och det är den betydelsen som Gud talar om när han då säger jag ångrar det onda jag har tänkt. Det handlar om den straffdom som i det sammanhanget har så att säga varit planerad, legat i färdriktningen om israeliterna hade fortsatt. Och nu säger Gud, jag tar tillbaka det. Och det är ju inte ångra i den där betydelsen som vi gör någonting sen, vad klantigt, jag ångrar att jag gjorde det. Utan det handlar mer om att Gud ändrar sig utifrån förändrade omständigheter. Alltså ungefär som Gud har planerat att och sagt, nu har ondskan gått för långt i Sodom och Gomorra. Det är en gräns här, det kommer en straffdom. Och sen så är ju Gud beredd att ta tillbaka den, så att säga, ångra. Och ni kommer ihåg bönekampen som Abraham har. Ja, men om det finns 50 rättfärdiga, ja, då tar jag tillbaka det. Ja, men om det är 40, ja, men om det är 30, om det är 20, om det är 10. Och Gud kan ändra sitt beslut. Det är inte att han ångrar sig i den där meningen, jag har gjort ett misstag och nu gör jag något bättre. Utan det är att Gud förhåller sig till, i det här fallet, människors förbön som Abraham. Eller till förändrade omständigheter ifall folket vänder om. Så ändrar Gud sin plan för folket. Därför att Herren vill inte den ogudaktiges död. Och Herren vill att man ska omvända sig och ta sin tillflykt till honom. Nej, nu har jag bara gjort en liten utveckling här. När man tänker så här om såna här texter med straffdomar. Det vi kan se i Gamla testamentet är ju att det finns ganska många situationer där du har Guds folk och så lever de i trohet, så blir det välsignelse, och så lever de, bryter de med Herren, och så kommer det straffdomar. Och det finns ju en del kristna som då så där, läser av det och sen så bara tillämpar man det rakt in i vår tid. Jag är inte säker på att man ska tänka så. Jag tror att det vi har i de bibliska skrifterna är uppenbarelsehistoria. Där Gud på ett litet utsnitt av människans historia, nämligen i Israels historia, visar de yttersta eskatologiska verkligheterna. Han visar på ett litet utsnitt vad händer om man följer Gud, välsignelse. Och det ska få tillfalla Guds folk i all evighet, enorm välsignelse. Vad händer om man bryter med Gud? Man bryter sönder sig själv och det kommer en straffdom. Och det kommer visa sig ytterst sett när Herren kommer tillbaka. Och därmed så kan ingen vara förvånad. Vi vet i förväg vad det innebär att ödmjuka sig under Herren eller att stå Herren emot. För det har Gud visat i det här utsnittet av historien. Men det är ju alldeles uppenbart så att en massa människor står Gud emot idag. Faller ju inte döda ner som Ussa, eller hur? Eller Ananias och Safira som ljög när det gäller pengar till församlingen. Varenda år i Sverige så är det så här, det är rättegångar som handlar om kyrkligt anställda som har försnillat pengar. Ingen av dem har ju trillat död ner som Ananias och Safira, eller hur? Så man kan inte läsa det här som detta händer varje gång någon gör se eller så. Det är mer komplext. Detta är en illustration i historien av de yttersta eskatologiska verkligheterna. Nu är vi kallade att leva i tro. Jag förbjuder inte Herren att han skulle kunna göra några av de här sakerna igen. Men det är inte mönstret. Det är inte automatiskt. Utan nu lever vi i tro utifrån det som Gud har visat i historien. Så jag tror det är viktigt att vi, så att säga, inte läser Gamla testamentets texter som någon sorts kopia på sånt som alltid sker. För då tror jag vi går vilse. Okej, det var en liten utvikning där. Mm. Någonting mer?
Mm. Det står i Mosebok, jag vet inte exakt var, men att i samband med striderna med kananiterna så tillfångatogs en del kvinnor och barn och fördes tillbaka till Israels läger. Och då blev Mose vred och sa, det här är inte Guds liksom vilja, och som skulle de då avrättas. Känner du igen det här bibelstycket?
Förlåt, nu hörde jag inte sista där.
Ja, alltså då sa Mose att de här kvinnorna och barnen, de ska avrättas, för att det var inte enligt Guds vilja att de skulle tillfångatas. Och hela striden med kananiterna när de tvingas då att ge sig ut i blodlig kamp liksom. Mm. Vad finns det för försvar för det, har jag tänkt på en del. Varför beordrar Gud krig mot ett annat folk liksom?
Just det. Det första man måste göra här är att man måste ta reda på, var det befallt av Gud eller var det någonting som Mose eller israeliterna genomförde. Det är jättestor skillnad. Man måste skilja på det som är deskriptivt, det som beskrivs att människor har gjort. Och jättemycket som beskrivs i den här boken har människor gjort, men som inte är befallt av Gud utan som har varit fel. Och sen finns det sånt som är föreskrivet av Gud, alltså befallt av Gud. Jag får ju rätt ofta frågan så här, ja men alla krigen i Gamla testamentet som Gud befaller, det är det som är frågan. Alla krigen som Gud befaller i Gamla testamentet. Och då kan man ju fråga sig, ja, vilka krig tänker du på? Och så vet man inte det. Och i verkligheten är det så att det är ganska få krig som Gud befaller. Massa krig finns det, men de flesta är inte befallda av Gud, utan det är helt vanliga förfärliga krig där människor av maktbegär och pengar och status och vad det nu är, rasism, startar krig. Så massa saker berättas om här som inte är normerande, utan som tvärtom bara är exempel på människans syndfullhet. Sen finns det krig som Gud befaller, som intåget till i Kanans land. Det är uttryckligen befallt av Gud. Och nu skulle vi behöva titta på, och jag har inte i huvudet vilken text du syftar, då behöver man titta på det. Mose gjorde inte allting rätt. Var det en handling som Mose genomförde, eller var det en handling som var befalld av Gud? När det gäller en del av de här svåra handlingarna som Gud befaller, vi kan tänka på intåget i landet. Så ta det som ett exempel. Det tillhör ju de svåraste texterna om man läser Josua bok när israeliterna intar steg för steg landet. Då är det några saker man ska tänka på. Dels, alla i landet hade möjlighet att ansluta sig till Israels folk. Det är poängen med Rahab, skökan som hjälper, den prostituerade kvinnan som hjälper Israel. Hon inser att den levande guden är på deras sida och ansluter sig till israeliterna och blir upptagen i deras folk och blir stammoder till Messias, till Jesus. Den möjligheten låg öppen för var och en i folket. De som dödades i det intåget, det betyder inte automatiskt att de gick förlorade i kristen mening. Det enda som texten säger är att de förlorade sitt liv. Frågan om frälsning är ju någonting annat. Så man får inte läsa in mer i texterna än vad som står där. Dessutom, om man tittar på just de texterna med intåget, så är det så att det finns befallningar om att israeliterna ska döda alla som är där. Sen är det alldeles uppenbart att det är en form av krigsretorik, alltså med hyperboler och överdrifter. För det är inte det man gör sen, utan en del fördriver man. Dödar de inte, men de fördrivs från sitt land. Andra ingår man olika former av avtal med som blir arbetskraft i landet. Så det är också en mer komplex bild. Det finns ganska många ställen i Gamla testamentet som är hyperboler. Det sägs en viss sak för att markera någonting. Men det är inte avsett sen att i bokstavlig mening implementeras. Så det behöver man också titta på. Och vi tänker ganska annorlunda i vår kultur kring sådana saker. Det finns mycket överdrivet språkbruk i Israel. Man kan för ta ett annat exempel som är från Mose lag. Det finns, man kan räkna lite olika, men ungefär 16 olika brott som enligt lagen det sägs de förtjänar dödsstraff. Och så tittar man på dem och tänker, ja men något är begripligt som överlagt mord, annat så fattar man inte varför förtjänar det ett sånt straff. Men om man då läser Mose lag som helhet så ser man också att det på två ställen markeras att samtliga dödsstraff, med ett undantag, men alla andra dödsstraff kan omförhandlas till böter. Alltså, dödsstraffslagarna är en markering av att egentligen är all synd av den arten att det förtjänar döden. Men i praktiken så kunde man omförhandla alla straffsatserna utom överlagt mord. Alltså att medvetet planera att ta en annan människas liv. Det fick man inte omförhandla genom böter. Men samtliga andra där behövde man inte tillämpa det som i lagen sägs ska vara straffet. Så det är ett exempel på hur man måste läsa saker i sin helhet. Och där det som först ser ut som något väldigt kategoriskt i, när det gäller den hela bilden, inte är riktigt lika kategoriskt.
Vi hinner med en sista fråga om den.
Jag vill koppla vidare till det du sa nyss. Det finns en text där Joshua ska överta landet, det heliga landet. Och då fick ju han också uppdrag om att han skulle förinta allt, göra sig av med allt. Djur, kvinnor, barn. Alltså man skulle inte behålla någonting. Och många kopplar det till etnisk utrensning och menar att de kopplar det med nazismen. Mm. Jag vet att många har väldigt svårt med det. Har du någon bra svar på det?
Just det, att man tar Josua bok och säger att det handlar om etnisk rensning. Och då skulle jag säga att det är absolut fel. Det är absolut fel. Det är sån slarvig, felaktig argumentering. Oavsett hur hemskt man tycker texten är så måste man vara hederlig mot texten. Och den har ingenting av etnisk rensning. Och nu hör ni att jag blir på rösten att jag blir irriterad när jag tänker på detta, för det blir jag. Det är ingen som dödas på grund av sin etnicitet. Alltså själva definitionen på etnisk rensning är ju att själva rensningen är beroende på etniciteten. Och det sägs alldeles uttryckligen på flera ställen att anledningen till detta som nu sker är inte att de har en annan etnicitet, utan att de har stått Gud emot under många hundra år. Och att detta är det slutgiltiga straffet på deras missgärningars mått. Och nu citerar jag från första Mosebok kapitel 15, där Gud säger till Abraham: det här kommer att ske. Du kommer att bli ett folk. De ska få det här landet, men de ska först vara fångar i 400 år i Egypten. Sen ska de komma tillbaka och inta det här landet. För ännu har inte amoreerna fyllt sin missgärningsmått. Alltså, det är inte för att de är amoreer som det här händer. Det vore etnisk rensning. Utan för att de under 400 år uthålligt har stått Gud emot. Och vi vet ganska mycket om den ondskan. Till exempel att man brände sina barn levande till guden Moloch. Så det perspektivet här är att det är en kultur som är moraliskt och andligt djupt, djupt korrumperad. Där Gud har hållit tillbaka sin straffdom i århundraden. Men till slut så är deras missgärningens mått är fyllt. Och den israeliska invasionen är Guds straffdom över den ondskan. Men var en som omvänder sig blir upptagen i folket, som Rahab. Som ju var, tillhörde det folket. Och som sen dessutom blev stammoder åt Messias. Så det är fel att säga att det är etnisk rensning.
Tack så mycket för de här nya tankarna, Stefan. Vi ger dig en stor applåd.
Den här boken är en antologi. Det är Mats Selander som har ställt samman den. Men vi är ett antal personer som skriver. Den har underrubrik. Den heter Gud och hans kritiker. En antologi om nyateismen. Så det är en bok som går igenom alla nyateismens argument. Och jag försöker gå igenom deras argumentation kring att Gud är en terrorist, är ett monster. Och då har ni fått några få saker, men det finns ganska mycket mer i mitt kapitel i den här boken.